Hej och varmt välkomna till Sällsynta podden. En helt ny podcastserie om sällsynta sjukdomar. Det finns fler än 7000 sällsynta diagnoser. Och med det menar vi en sjukdom som berör färre än 5 personer på 10 000 invånare. I Sverige lever ungefär 500 000 personer med en sällsynt diagnos. Det vill säga, det är inte ovanligt att leva med en sällsynt diagnos. Att leva med sällsynta sjukdomar innebär ofta komplexa och livslånga behov. Diagnoserna är många och olika, men det finns också många likheter i hur livet påverkas för de som lever med en sällsynt diagnos och deras anhöriga. Inom gruppen sällsynta finns flera gemensamma behov och utmaningar som vi här i Sällsynta podden gärna vill diskutera idag för att försöka hitta lösningar som kan hjälpa många människor att leva ett bättre liv med sin sjukdom. Jag heter Petra Eurenius. Initiativtagare till den här podden är det forskande läkemedelsföretaget Takeda. Och nu vill jag gärna presentera gästerna här idag, deltagarna i Sällsynta podden som sitter runt bordet. Vi har med oss Elin Manneteg, ordförande i Neuronarkolepsiföreningen. Välkommen.
Tack.
Pia Andersson, styrelseledamot i Neuronarkolepsiföreningen. Välkommen.
Tackar.
Magnus Burstedt, barnläkare och medicinsk chef för avdelningen för klinisk genetik. Och som är i Centrum för sällsynta diagnoser Norr och NPO, Nationella programrådet för sällsynta sjukdomar. Välkommen.
Tackar.
Och sist men inte minst Mikael Dahlqvist, riksdagsledamot, socialdemokrat. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Med den laguppställningen så tänker vi att vi har en goda förutsättningar att prata om just dagens ämne. Att leva med sällsynta sjukdomar ur ett patientperspektiv. Ni har egna personliga erfarenheter, kunskaper, expertis i kontakten med sjukvården, myndigheter, beslutsfattare och på hemmaplan. Så vi ser fram emot en bra diskussion. Jag skulle vilja kort bara nämna några frågeställningar som vi gärna vill prata om. Hur påverkas då livet och vilka olika behov har de som lever med en sällsynt sjukdom och deras anhöriga? Hur säkerställer vi att deras behov tillgodoses i större utsträckning? Alltså livskvalitet. Och just då livskvalitet pratas det ofta om. Hur definieras den av den som själv har erfarenheter och anhöriga? Men också av de myndigheter som har att göra att utvärdera nyttan av vård och behandling. Att ställa rätt diagnos i ett tidigt skede vill vi gärna prata med er om här idag. Hur ställer man rätt diagnos när symptomen är ovanliga och en läkare står inför en patient med symptom hon eller han kanske aldrig har stött på? Och varför är det så viktigt att få en diagnos tidigt? För 1 av 5 personer med en sällsynt sjukdom, så för dem tog det 10 år att få rätt diagnos. Och vad får det för konsekvenser? En annan fråga är vilka behandlingsmöjligheter som finns och vilka rättigheter man har som patient och anhörig. Och slutligen, vilka initiativ och beslut på systemnivå skulle kunna bidra till att lösa utmaningar för att förbättra för personer med sällsynta sjukdomar? Det här är några av de frågor som vi vill prata om idag och i kommande avsnitt av Sällsynta podden. Men låt oss då börja med att prata om livskvalitet. Och då är det ju fantastiskt att vi har 2 personer här nu från Neuronarkolepsiföreningen, Pia och Elin. Kan inte ni ge oss en insikt i och inblick i vad det innebär att leva med en sällsynt sjukdom? Elin.
Men det är ju att man lever med de symptomen som sjukdomen har. Sen ställs man ju också inför vården på ett nytt sätt. Och där man kanske upplever brister i omhändertagande eller i behandling. Och man upptäcker att det inte finns någon forskning, så mycket forskning och så vidare. Men menar du mer liksom på ett hur det är att leva med narkolepsi eller vad?
Ja, vi kan väl börja där, för du har ju speciella insikter och personlig erfarenhet, för du själv lever ju med narkolepsi.
Ja.
Ja. Så om du vill dela lite själv vad det innebär för dig, så kan vi ju komma till din inblick i medlemmars.
Ja, nej men precis. Nej men jag tänkte bara. Ja, oj, nu ska vi se här. Vad innebär det? Ja, men det är ju det här att man har en patologisk sömnkurva. Man har en störd nattsömn och man har en slags tendens att behöva sova alltså på dagtid. Det är grunden liksom. Och sen finns det ju andra symptom också, som att man kan ha någon typ av känsloregleringsstörning. Mm. Men det är ju lite diffust. Och jag är ju fortfarande i process att se liksom hur min narkolepsi yttrar sig. För det man har förstått är ju ändå att det skiljer sig ganska mycket. Alltså från person till person. Alltså vilka utmaningar man lever med. Men för mig handlar det om att jag... att det är utmanande att försöka... Man får jobba för att skaffa en så god sömnkvalitet som möjligt. Och sen... får man, eller så jag då, jobbar med också att försöka göra utrymme för att ha utrymme både fysiskt alltså, och så att kunna gå och lägga sig och sova helt enkelt. Och det är så att säga min behandling, att sova på dagtid. Och då upplever jag ju att hjärnan och kroppen återställs och återvitaliseras. Så det kan vara en markant skillnad mellan att man är trött och man blir nästan lite puckad och man vet inte riktigt varken ut eller in, och man blir bara så trött och så måste man sova, och sen så när man vaknar så är man tillbaks så att säga i sin vanliga psykiska och fysiska status liksom, som man har när man lever liksom, som vanligt.
Hur länge sen var det du fick en diagnosen, eller fick veta vad dina besvär berodde på?
Ja, men jag sökte ju, eller min mamma sökte ju första gången då när jag var 8 år. Och flera gånger utan att få göra någon sömnundersökning eller någonting. Så jag har levt med symptomen sedan jag var 8 år. Och jag fick diagnosen när jag var 35.
Oj.
Så nu är jag 42. Så ja, så jag har inte riktigt fått någon diagnos.
Är det vanligt att det är så illa?
Jag tror att vad det gäller narkolepsi så blev det ju vanligare. Eller så blev ju, så vaknade så att säga samhället upp i med Panorix. Innan vi sökte ju vård på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Så det var ju ändå en av de liksom ledande sjukhusen. Så ja, det är nog relativt vanligt skulle jag gissa. Att det här med sömn är så pass... jag ska säga laddat, men det är så, ja, trötta är vi alla, nej men du ser ju så pigg ut och ja, man kan se frisk ut, alltså det är ju dolt liksom, och sen kanske man somnar då när man kommer till bilen eller till vad man nu tar sig hem med liksom. Alltså när jag var liten då, nu kör jag ju inte själv utan jag åker ju kollektivtrafik, men
Pia, vad säger du vad gäller livskvalitet? Vill du komplettera lite grann det Elin berättade? Eller lägga till din syn på saken? Vad är viktigast?
Det som är viktigast är väl... sömn ingår ju liksom inte riktigt i definitionen som ett handikapp. Eller bristen på sömn, det är liksom, det räknas liksom... inte riktigt med, utan det som när man funderar på vad ett handikapp är, då är det en rörelsestörning eller en syn- eller hörselnedsättning eller liksom andra kognitiva problem och så vidare. Men jag menar, vi har ju inte riktigt det problemet, utan vi har... vårt problem är sömn och vakenhet. Vi har ju liksom en skada nu i våra hjärnor som gör att vi kan inte reglera det själva. Utan vi är uppe nattetid lika mycket som vi är uppe dagtid nästan. Och vi kan inte riktigt själva kontrollera när vi somnar. Men som Elin säger så är ju liksom sömn, det är... våran medicin. Men vi har liksom inga skador på intelligensen, utan vårt problem är att vi orkar bara vara vakna kanske 2-3 timmar och sen behöver vi gå och sova. Och sen när vi sover vi en stund och sen så är vi uppe igen en liten stund, så vi är som jättebebisar. Men och det som blir det som blir jobbigt med livskvalitet, det är att samhället idag är liksom uppbyggt för att du ska jobba 8-5 och du ska vara vaken en viss tid och du ska sova en viss tid. Och vi passar liksom inte in i det mönstret, så att gällande livskvalitet så tar det ju stryk på så många plan. Liksom socialt, arbetsmässigt, också kunskapsmässigt ifrån vården. Alltså det finns inte kunskap om hur vår sjukdom fungerar. Så det blir att varje gång man träffar en ny läkare så får man börja med att liksom sitta och förklara vad narkolepsi är och hur just mina symptom ter sig. Och det är själsdödande.
Alltså, som jag har förstått sjukdomen så verkar det vara mycket som är relaterat till när man går över sina energigränser för många gånger. Så blir man liksom, så får man de här olika symptomen som är lite mer allvarliga. Det är min liksom hypotes. Jag säger inte att det är någon så här. Det är så som jag förstått, eller som jag upplevt också själv. Att jag liksom, när jag går över gränserna för mycket så får jag de här lite mer allvarligare symptomen, eller vad man ska säga. Liksom att man, så. Men sen när man väl har somnat, det är ju där regleringen sker. Alltså allmänt tillståndet, om man säger.
Så. Och ni beskriver några av de besvär och symptom som kopplat just till narkolepsi. Man pratar ju ibland, försöka definiera vad är livskvalitet. Man pratar om ett begrepp hälsorelaterad livskvalitet. Då pratar man om rörlighet, egenvård, smärta, oro och vardagliga aktiviteter. Men sömn finns ju inte ens med där, till exempel.
Nej.
Så det visar väl just på dilemmat att ibland passar man inte in, som någon av er just sa, alltså, ens symptom.
Nej, det blir lite som ett skämt man använder ju såna här standardiserade mallar för när man får diagnosen så tar man ju blodprover och testar om man har den här just specifika genen som vi är bärare av då. Och sen gör man sömnutredningar och så vidare, och så får man sin diagnos. Sen gör man aldrig mer några prover eller sömntester, utan har man väl fått diagnosen så har man liksom, man har ingen uppföljning på sjukdomen, utan uppföljningen består utav så här skattningsdokument som man ska fylla i, och de skattningsdokumenten är ju liksom, det är så här standardiserat som används över hela världen, och de ställer frågor som har du problem, har du smärta, har du ont? Nej, vi har inte ont, för vi har inte det problemet. Kan du sätta på dig strumporna själv? Ja, vi kan alltid sätta på strumporna själv. Så att de frågorna som de här dokumenten hela tiden tar upp, de är liksom inte, när man tittar på svaren på de dokumenten så ser det ut som att vi är fullt friska. För att vi kommer inte kryssa i att vi har problem med något utav det där.
Är det ett problem i sig att ni då känner att ni inte passar in i någon mall? Känner man sig inte trodd, eller är det en...
Alltså det blir problem för att de här frågorna blir som ett hån mot vår diagnos när vi ska fylla i dem. För att det är många som upplever att man vill inte ens fylla i de där skattningsskalorna. För vadå, det där angår ju inte mig. Det är bara idiotiskt. Och sen är det ju också att problemet blir också i förlängningen när de börjar räkna på liksom vilka läkemedel och så vidare vi ska få tillgång till. Att när vi då har fyllt i att vi inte har något problem med det där, då räknas det som att vi har verkligen inga problem. För det finns inga annat att ta hänsyn till. Och då blir liksom matematiken fel när de börjar räkna på vilken hjälp vi ska ha. Vilket gör att vi idag står utan liksom alla former av hjälpmedel. När vi träffar en arbetsterapeut så tittar de i sin lista och konstaterar att nej, tyvärr, ni står inte med på listan här. Nej, ni kan inte få det här för att det finns inte med på listan här. Och det är samma sak med läkemedel, att det finns ju idag läkemedel som vi kan bli hjälpta av, men det ingår liksom inte i, ja, som kan ta bort stora delar av våra symptom.
Mm. Inget botande, men lindrande.
Det är inte botande på något vis, men vi kan liksom göra att vi kan fungera lite bättre i samhället. Men det ingår liksom inte i det här högkostnadsskyddet. Och är det så att man då hör till en klinik någonstans runt om i landet. Läkaren kanske inte har så hög kunskap. Kliniken kanske är ekonomiskt belastad och har inte lust att ta de här kostnaderna själv. Då innebär det att då ska du som privatperson betala din medicin själv. För du får ingen rabatt på den. Om du ens får den utskriven.
Men jag måste bara säga att det är så viktigt alltså med vilka frågor som ställs. Det är ju det. Alltså ställs, alltså jag menar när man gör såna här. Alltså man får ju, jag måste bara säga det här, för att man måste ju skilja mellan alltså livskvalitet som vi upplever det. Alltså vilken kvalitet vi upplever i livet. Det är ju liksom en sak. Och det är ju en subjektiv upplevelse. Jag kan ju, alltså det talar ju bara om ja, hur jag upplever livet och hur jag upplever det jag upplever och hur jag liksom reflekterar över det jag upplever. Men sen en helt annan historia är ju de här, ja, vad de heter, EQ5D. Jag skriver upp här. De här, alltså de här
hälsorelaterad livskvalitet.
Ja, men de här skattningsskalorna som liksom nästan blir som en, ja, men som ett underlag för att kunna föra statistik och sådär. Och där är det ju jätteviktigt att, alltså, om vi ska överhuvudtaget använda dem, så behövs det ju, alltså de här, det behövs ju nyanseras. Alltså då måste man ju godkänna sömnsjukdomar som att de platsar med den skattningsskalan, så att inte fel frågor ställs. För då blir ju resultatet helt misslyckat.
Men då, om vi tar den, så tänker jag att vi ska släppa in doktor Magnus här lite grann också för att tänka på dina erfarenheter från de patienter som du träffar. Inte bara specifikt inom narkolepsi, men generellt. Men hur, bara en fråga där, har du något förslag på hur bättre hitta sömn bör ju läggas till då för att ni överhuvudtaget ska så att säga passa in i den här skattningsskalan. Jag tänker man måste ju ändå mäta och värdera för att vården ska bli bättre och för att rätt frågor ska ställas till kommande nya patienter.
Ja, alltså det finns ju en tendens att man vill mäta allting, men alltså livskvalitet går ju egentligen inte att mäta, alltså. Man kan ju mäta vad folk tänker om sin livskvalitet. Men det finns ju liksom ingen objektiv. Det finns ju egentligen ingenting objektivt man kan mäta. Utan det är ju ett försök att, ja, men att samla liksom, subjektiva upplevelser. Och göra liksom, siffror av det, så att säga. Och det kan man ju göra. Men det får ju inte ta över vår. Alltså, det får ju inte ta över det som är viktigt för oss som patienter. För det blir ju ungefär liksom, det kan ju bli väldigt fel för oss, utan vi kanske behöver mäta det som går att mäta. Och det skulle ju till exempel kunna vara att, ja, men att mäta våra orexinvärden och göra uppföljning på det och mäta våra blodprover och sånt som går att mäta. Så jag menar, jag tycker det är jätteviktigt att ställa frågan, alltså, för vem är liksom adressaten till, eller liksom vad är syftet med de här ja, vad heter det, skattningsskalorna, är det liksom, är det för att individen ska kunna liksom följa upp, eller är det för att sin eget behov? Då skulle man kunna använda det till exempel till att, ja, till att kartlägga ens mående innan man börjar medicinera, så att man sen kan jämföra hur om medicinen fungerar på ett bra sätt, så att allmän tillståndet överlag blir bättre, så att man inte medicinerar bort hela sig själv, så att man blir sämre. Det skulle ju kunna vara en individuell, alltså på individnivå.
Så jag tror att, alltså, det som man i stort använder skattningsskalorna till idag, det är ju för att kvalitetssäkra vården. Alltså det blir någonstans vården som är den liksom den som har nytta av skattningsskalorna. För man kan visa på att man gör visst uppföljningar och man gör, vi tar visst hänsyn till ert mående och så vidare. Och för dem så är det kanske i många fall ointressant vad vi kryssar i, utan mer att vi kryssar i och sen vad det än är.
Men det var det jag menade, att man måste skilja sig på, är det här till för att individen ska kunna följa upp sitt mående, eller är det till för till exempel då att läkemedelsföretaget ska kunna utvärdera sin medicinering?
Eller för myndighet som ska utvärdera, är det värt att betala för vissa behandlingar? Eller,
precis.
Eller för staten och andra som ska betala för,
precis,
kanske legitimera eller godkänna sjukskrivningar och så vidare. Vi ska komma in lite på samhällskostnader lite senare. Men den har nog många anledningar att mätning. Det finns många skäl till att mäta och utvärdera, tänker jag.
Jo, men det som blir problemet är att, alltså det blir ju någonstans så tydligt att man väljer de här liksom skattningsskalorna som egentligen inte passar oss, istället för att göra uppföljningar på det som kanske skulle egentligen vara till nytta för oss, att göra uppföljningar av en sömnutredning. Att liksom fortsätta och följa upp, blir vi bättre nu när vi har börjat motionera och lagt om kosten och djupandas och håller på med andra liksom livsstärkande åtgärder, blir vi bättre i vår sömn eller blir vi sämre, förändras det här över tid, vilket vi vet att det gör, men det är inte mätbart för man gör inte det, för det är för dyrt, för det är dyra undersökningar som man väljer att inte göra.
Jag tänker att ställa frågorna till er som patienter som har erfarenheterna för att säkra att mätmetoder och utvärderingsparametrar blir så effektiva och rättvisande som möjligt, det måste ju ändå vara ett steg på vägen i rätt riktning.
Alltså om man ställer de rätta frågorna.
Ja.
Det är jätteviktigt, och det skulle man behöva titta på. Alltså vilka frågor som passar till varje specifik, alltså sällsynt diagnos.
Jag tänkte ställa frågan till dig, Magnus Burstedt. Du är läkare och du träffar patienter, du är barnläkare, så du träffar ju och pratar ju många gånger, förstår vi, också med föräldrar till barn och vuxna. Och sen i din roll på inom Centrum för sällsynta diagnoser. Vi kan ju säga att det finns, är det 6 sådana i Sverige, i varje region, expertgrupper som är riktigt duktiga på det här och som andra läkare och sjukvårdspersonal kan få råd ifrån. Så. Men du har säkert många kommentarer nu utefter vad du har hört här från Elin och Pia, men om vi pratar livskvalitet och mätning.
Bara först en korrigering, om man ska säga. Center för sällsynta diagnoser är ju fortfarande ganska små enheter på alla ställen, och vi är ju experter kanske på att hitta kunskap och kanske inte experter på alla tillstånd, man säger så. Så att det är ju snarare att man både vet vart man kan hänvisa, vet vart man kan hitta information, som är huvudsakliga uppgiften för CSD. Men när det gäller livskvalitet så är det ett svårt koncept. Det är svårt att mäta. Det finns de här standardiserade. Jag tror att det är nödvändigt att vi använder dem. Och både för att följa upp patienter, för att faktiskt se om de insatser man gör faktiskt ger en subjektiv upplevelse, eller i alla fall att det blir en förbättring för patienten. Sen är det nog, eftersom sällsynta diagnoser är så väldigt många olika diagnoser, de har så mycket olika uttryck, oerhört viktigt att man försöker ta fram specifika uppföljningar för vissa tillstånd. Till exempel narkolepsi, som är inte passar in bland de mer standardiserade livskvalitetsmätningarna. Och jag tror att det är viktigt både på individnivå, som är ett sätt att följa upp och se faktiskt att man gör någonting som är bra för den här patienten. Som är mer objektivt än att enbart fråga om det har blivit bättre eller inte. Och på gruppnivå så är det oerhört viktigt också, just för att se att det vi gör inom hälso- och sjukvården faktiskt blir en bra effekt utav. Så att vi och se vart vi har, vad är för problem som vi inte blir kvitt på. Där kanske man behöver sätta in insatser. Och det är ju ett problem för allmänt för sällsynta diagnoser, att kunskapen är ju låg inom primärvården såklart. Men den är ju inte heller så jättebra när det gäller vuxna individer. Vi har ganska bra kontroll på en hel del barn som föds med sällsynta diagnoser. Därför att då har man beskrivit fall, det finns fallbeskrivningar och så. Men man vet, det finns nästan inga uppföljningar av de här patienterna när de blir vuxna. Och överhuvudtaget så finns det ganska lite uppföljningar. Om man tar exempel på en vanlig diagnos, Downs syndrom, så finns det ett jättefint vårdprogram som är jätteomfattande som sträcker sig till 18 år eller 20 år, förutom för ögon, de har sträckt sig några år till. Men det finns ingen uppföljning på vad de här ska, man ska, vad är man bör tänka på de patienterna när de är vuxna. De här, en Down-patient förväntar ju mig om de inte är allvarligt hjärtsjuka eller så, och att de överlever sin barndom, att de blir välvuxna individer och går i pension. De har ett helt liv kvar, men det finns inte något vårdprogram, och vem ska sköta dem, primärvården? Det är ett jätteproblem att vi inte har, man måste ha ett helhet perspektiv och man måste få till en bättre kunskap om sällsynta diagnoser även i vuxenlivet.
Det här med diagnosställande då, vill du kommentera det lite grann? För det förstår vi att det är ett dilemma inom just gruppen sällsynta. Att det är svårt att ställa diagnos och många får vänta väldigt länge med de konsekvenser man bara kan ana. Vad säger du om det? Hur kan vi bli bättre på det?
Ja, det är fortfarande, alltså jag tror att man behöver jobba på flera olika nivåer. För att det är så många diagnoser så vi kan inte ha expertteam för alla diagnoser. Det är också så att vi är ju en ganska geografiskt stort land, så att det är långt mellan experter. Och experter är oftast experter på enskilda organ och inte på en diagnos. Så där måste man få till en struktur där både kunskapen kan nå ut så att man vet när man ska misstänka en sällsynt diagnos och en väg framåt till att få träffa eller få en diagnos som går fortare än vad den gör idag. Utvecklingen går ju framåt så att vi har ju större möjlighet att numera ställa på de som har monogenetisk orsak att ställa diagnoser betydligt tidigare än vad vi har kunnat tidigare. Och går vi tillbaka ett antal år så har man tvungen att bedöma, ja men det här är nog den här diagnosen, testa specifikt för den genen. Nu kan man testa många gener parallellt för samma kostnad, vilket gör att det är ju fler och fler får ju en molekylärgenetiskt bekräftad diagnos. Sen finns det de som inte har någon känd genetik eller som kanske inte har en känd genetisk etiologi. Och de kommer vi ändå behöva få till så att man får en diagnos. Och det handlar mycket om kunskap, både om att det finns sällsynta och att de inte är så sällsynta som grupp. Men att hur kommer jag vidare? För det är ju en utmaning när man sitter på primärvården och får en patient som man tycker det här stämmer inte. Men jag vet, det är många olika saker. Var ska jag vända mig?
Vi har ju ett förslag på det.
Mm. Ja, förlåt.
Och det är ju att man startar ett stort sömncenter. Där alla med någon typ av sömnproblematik kan vända sig. Så att man liksom, ja, som... Nu pratar jag ju narkolepsisynpunkt, men alltså det är ju jättemånga som har sömnstörningar, och att man kan vända sig dit för att få liksom rätt, för att där kunna liksom bli sorterad in i rätt typ av sömnvariation, sömnstörningsdiagnos, om det är sömnapné eller narkolepsi eller vad det kan vara. För alltså att varenda liten primärvårdsenhet ska sitta, alltså det blir problem när de sitter så avskilda från varann. Och det gör ju också att det blir en väldigt ojämlik vård över landet.
Ett sömncenter, är det en fråga som ni driver? Eller finns det redan långt gångna planer? Eller så att lyssnarna förstår vad vi står för den?
Nej, men det är så här är det. Idé. För att alltså, våra nordiska grannländer har sömncenter. Alltså där det då finns sömnläkare av olika slag. Och det kan ju vara liksom folk som har utan sällsynta diagnoser. Men som har sömnproblem liksom. Jag kan inte sova, jag behöver sömntabletter. Och jag behöver det kanske långvarigt. Och sen så vänder man sig till ett sömncenter. Likväl som det då kan vara en sällsynt diagnos i form av narkolepsi. Men i Sverige har vi liksom inget sånt. Utan vi har sömnenheter som jobbar på specialistenheter på våra universitetssjukhus i princip. Jag tycker att Sverige faktiskt behöver ett sömncenter.
Och resultat?
För många. Alltså, som narkolepsi, jag menar, vi Vi är genetiska, vi har ju liksom en genetisk prevalens för narkolepsi, eller man ska säga. Alltså för att vi, och det är ju alltså 20-30% av befolkningen har den här liksom genen, eller HLA-typen ska man väl säga, som förutsätter att man liksom ska få narkolepsi. Och sen är det ju inte så många som får det, men
hur många lever med narkolepsi i Sverige idag? Kanske vi skulle ha sagt.
Det beror på vem du frågar.
Ja, men någon siffra som säga.
Frågar du Socialstyrelsen så är det 4500. Frågar du Vetenskapsrådet så är det någon annan siffra. Frågar du specialistläkarna eller narkolepsiregistret, det här neuroregistret som finns för narkolepsi, så är det runt 3000.
Okay.
Frågar du mig så tror jag att det är 4500 plus, men att de flesta lever med en felaktig diagnos.
Ja, för det är ju det som kan bli, tendera att bli resultatet av, alltså om man inte får rätt diagnos, att man antingen inte får någon diagnos alls eller att man får fel diagnos. Och det är ju jättemånga som alltså får sitt liv förstört på grund av det, alltså att de blir skickade till, de kan bli skickade till psykiatrin, de kan bli skickade liksom till exempel och får en felaktig diagnos och får fel mediciner därför, och sen kanske de har till exempel narkolepsi eller något annat. Så att det är ju jätteviktigt att det blir rätt, så att inte liksom individen får betala priset för att vården inte kan liksom ha en vettig organisation.
Om nu tidig diagnos eller diagnos överhuvudtaget är så viktigt, vilket vi förstår, och kunskapsnivån är låg och just sällsynta med de utmaningar. Magnus, du som då jobbar på ett av de centrum för sällsynta diagnoser som finns, är det en del av lösningen att de centra skulle bli, få lite mer resurser så att just för att ha den expertisen. Vi pratar om sömn som viktigt för er med narkolepsi, men för andra diagnoser så är det andra symptom som är viktiga. Men huvudsaken är att kunskapen finns någonstans så att man kan få snabbt rätt råd och diagnos.
Ja, en del antagligen är CSD, eller Center för sällsynta diagnoser, en del av lösningen. Vi jobbar ju nu inom kunskapsstyrningen med en nationell arbetsgrupp för sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov. Det är ju en annan sjukdomsgrupp egentligen än narkolepsi, men vi har tagit den som utgångspunkt för att se hur vi kan strukturera, se om vi kan, hur kan vi organisera, strukturera vården på ett annat sätt så att det blir lättare att komma till diagnos tidigare och att man får en uppföljning och behandling som är korrekt genom hela livet. Och där måste vi ändå försöka jobba utifrån de befintliga strukturer vi har i sjukvården. Men en tydlig sak är ju att en viktig del är ju att koppla ihop de experter som finns på nationell nivå när det gäller narkolepsi eller någon annan diagnos. Vi behöver en koppling till regionen och inte minst behöver vi en lokal koppling. Vi behöver att det finns en kunskap om att det här kan vara en sällsynt diagnos. Var ska jag vända mig på lokal nivå? Och när för diagnos, men också sen för uppföljningen. För patienten måste ju kunna bo i hela Sverige, är ju tänkt, och ha en jämlik vård. Och då krävs det ju att vi har en struktur som binder ihop alla de här olika nivåerna. För att vi är inte tillräckligt många experter inom för varje diagnos så att de skulle kunna se alla patienter med en viss diagnos hela tiden och ha ett huvudansvar för dem, utan vi måste hitta en struktur för det här.
Och har vi den strukturen, tycker du, idag?
Nej, inte riktigt.
Nej. Alltså jag får nog lov att säga, alltså för att just det här med att få en diagnos, det är någonstans här problemet är. Men jag kan bara gå till mig själv. Jag fick ju min narkolepsi i vuxen ålder. Så jag var nästan 40 innan det liksom hände. Och det som hände då, det var att jag började känna av. Jag kände att jag blev trött, att jag liksom inte kunde kontrollerade riktigt själv. Jag sökte, jag gick till min vårdcentral och sa, ja men jag är så trött. Och så fick jag svara, ja men du är nog utarbetad. Är du lite ledsen? Du kanske är deprimerad. Och jag bara, nej, jag lever ett alldeles fantastiskt liv. Jag är inte ett dugg deprimerad. Och jag gillar att jobba mycket och så vidare. Och det här, det blev bara värre och värre. Och jag liksom besökte ju vårdcentralen om igen. Och bara, det är något fel. Jag känner hela min kropp skriker att någonting är fel. Och man får liksom inte respons. Och till slut så börjar liksom läkarna som man träffar, de börjar liksom så här, amen. Ja, kommer du nu igen? Liksom. Och man känner av att läkaren har skrivit lite så här försiktigt i journalen, hypokondriker, frågetecken. Och man kommer liksom inte vidare, men man blir erbjuden antidepressiva eller sömntabletter eller någon liksom så här snabb quick fix på någonting. I mitt fall blev det så att jag fick ju väldigt mycket kataplexier. Jag var ju helt övertygad om att jag hade hjärntumör och var döende. Google blev min bästa vän. Det tog mig 4, nästan 5 år innan jag fick en diagnos. Det är jättemånga timmar ihop med Google. Och alltså, jag har ju sökt på miljontals. Jag har ju skrivit mina symptom, hur jag kände mig. Och liksom, då får man ju upp en lång radda på jättehemska sjukdomar. Så att det som blev, det blev att då hade, under tiden så hade det här med Pandremix hänt. Vilket gjorde att läkare runt om i landet liksom fick upp ögonen lite för diagnosen. Sen filmade faktiskt min man mig när jag fick ett sånt här kataplektiskt anfall. Så att jag tog med mig den filmen och visade för min vårdcentralsläkare som då reagerade. Och då hade jag alltså gått över 4 år där jag har liksom tickt och bett och gråtit och liksom försökt förklara, men blivit liksom fullständigt ignorerad. Och det här, just den här tiden fram till diagnos, gör någonting med människor. Det gör att man förlorar förtroendet för vården. Man förlorar liksom, man, alltså när man besöker vården så är det ju så himla viktigt att man blir buren. Man kommer ju dit, man är ju utsatt för någonting. Man behöver bli buren, man behöver bli lyft, man behöver bli sedd och förstådd och tagen på allvar. Och just därför så måste liksom just den här tiden från första symptom till diagnos, det är nästan den viktigaste tiden. För att den behöver bli kort. För att när du sen har fått din diagnos, då har du liksom ett stort arbete framför dig att komma till acceptans om att du har en diagnos. Och att ditt liv kommer att bli förändrat. Och att du liksom kommer behöva leva lite annorlunda mot vad andra människor gör. Det är jätteviktigt. Man måste ta till AI, man måste ta till liksom att öppna upp vården. Att du inte behöver 48 remisser och läkarutlåtanden för att kunna nå de här specialisterna som faktiskt kan hjälpa dig att få en diagnos. Du måste kunna ta det dit på egen hand, för att det är inte säkert att din vårdcentralsläkare alltid är öppen för och tror på dig. Utan man måste få liksom andra vägar in i vården för att få diagnos. För oftast vet du ju själv att det är någonting. Och jag menar, så många hypokondriker finns det inte i landet liksom, egentligen. Så att,
ja. Magnus, när du hör den här berättelsen om väntan och googlande, det är ju tur att vi kan söka och hitta information.
Det är ju
räddningen för många. Och så många undersökningar som har gjorts på det här området, sällsynta sjukdomar, visar ju att det är där man har hittat och börjat komma på rätt spår avseende diagnos. Men lite tillbaks till Magnus, och sen ska vi se vad Mikael också vill tillägga för vad som behövs på en nationell nivå. För att du som riksdagsledamot på den nivån, för att rätt resurser ska sättas till, för att kunskapsnivån ska vara på sånt sätt så att man prioriterar i konkurrens, får man ändå kalla det, med väldigt många andra behovsområden och sjukdomsområden. Så nu bollade egentligen frågan till två personer på en gång. Vill du bara kommentera först, Magnus, om du har någon kommentar kring just den här långa vägen till diagnos? Och återigen.
Ja, det är ju ett problem, och det är det vi behöver fånga upp. Sen behöver man behöver få en medvetenhet bland primärvårdsläkare att bland dina patienter har du flera patienter med en sällsynt diagnos. När jag föreläser så brukar jag ha en bild på en zebra, därför att det finns ett ordspråk som säger att när du hör hovar klappra på Helsingfors gator, tänk häst. Men, och zebran är det, för att man ska inte glömma bort, är det här, om när du har täckt upp de här sakerna och inte förstår, ja, men då kanske det är någonting ovanligt. Då kanske det inte är en häst som springer på Helsingfors gator, utan det är en zebra. Och då kanske du behöver ta hjälp. Då kanske man ska ringa en vän.
Nej, men alltså det är ingen kompis.
Ja, men det är väl en bra liknelse. Och är det för läkarstudenter du föreläser? För den frågan fanns också med här. Finns det med på läkarutbildningen att ytterst, prata sällsynta?
Ytterst lite. Det finns ju det som föreläses i alla fall. Nu har jag inte koll på alla läkarutbildningar. Men den jag har koll på i Umeå så föreläser jag ingenting för annat än fosterdiagnostik. Där lyfter jag in det lite grann. Men det är ytterst lite. Det är för att man föreläser ju oftast inom specialistområden. Och där kan man föreläsa. Kan det finnas föreläsningar om vissa sällsynta diagnoser inom deras specialitet? Huntington till exempel nämns ju ofta som en diagnos som föreläses på det. Men det finns ju så många andra. Och man har inga egentligen kanske övergripande föreläsningar på många ställen om sällsynta diagnoser och syndrom som grupp. Jag har haft någon föreläsning tidigare på barnkursen och så, men det är rationaliserat bort. Och jag tycker att det är väldigt synd. Jag försöker ju träffa primärvårdsdoktorer och obstetriker och så vidare. Och där brukar jag ta upp de här delarna, för att det är viktigt. Men stämmer det inte, ja, då kanske man ska så att säga, skriva en remiss till klinisk genetik är ett alternativ, eller till en specialistvårdklinik och fråga specifikt om kan det här vara någonting sällsynt, jag vet inte vad det är, men beskriva vad de här symptomen, den symptombild som patienten berättar och som man själv har observerat. För att det kanske är så att det här, det stämmer inte ihop. Jag menar, har du påverkan på näthinnan och på hörseln, ja, men då ska man tänka på vissa diagnoser. Men som man kanske inte tänker på primärvården, utan tänker att patienten är kanske deprimerad därför att patienten är trött, vilket är ett tredje symptom. När jag hör de andra två, då tänker jag helt andra ovanliga diagnoser.
Och här avslutar vi den första delen av det här avsnittet av Sällsynta podden med Elin Manneteg och Pia Andersson, Mikael Dahlqvist och Magnus Burstedt och mig, Petra Eurenius. Fortsätt lyssna på del 2 redan nu eller när det passar dig. Tack för att du lyssnar på Sällsynta podden.